Idag så tänkte jag berätta lite grann om min erfarenhet och hur Gud har lett i mitt liv. Och jag hoppas att det är någonting som ni kan finna i det, som kan hjälpa er att uppleva vilken kärleksfull Gud vi har verkligen. Och att se hur Gud har lett även i eran liv. Men jag vill bara säga en kort bön igen nu när jag är här. Kära himmelska fader, jag ber att du ska vara med mig nu när jag talar och att du ska leda, att det som jag säger kommer inte att bara komma från mig, men att det kan vara någonting som kan ha ett påverkan på liv här idag. Och tack att du är med oss och du hör vår bön. Och jag ber i Jesu namn. Amen. Växte upp i ett kristet hem i en familj i USA. Och jag hade sedan barndom en stor längtan om att följa Gud och göra hans vilja. Och vi bodde i en vacker delstat som heter Montana. Och där det fanns rikligt med björnar och bergslejon. Så mycket man kunde ha roligt med. Vi levde faktiskt ett ganska så primitivt liv de första 7-8 åren av mitt liv. Vi hade inte el eller rinnande vatten, så det var utedass som gällde och att bära vatten hem och använda oljelampor och så vidare. Men en gång om året så upphörde det här primitivlivet då vi åkte söderut under några månader av vintern. Då för min pappas arbete och vi bodde där. Så hela livet då var det här att vi flyttade en gång i året söderut för några månader och sen flyttade vi tillbaka. Men vi fick äntligen då el och toalett efter ett tag. Men det var en vana i alla fall i familjen att vi gick till kyrkan varje sabbat och tillbad där och var involverad ganska mycket. Jag minns även då jag var liten att jag brukade leka hemma, att jag predikade eller jag stod upp på en pall och tog min små bibel och låtsade som om jag predikade från Johannes evangeliet eller någonting. Eller så ibland tänkte jag att jag tillrättavisade de lidande människor i kyrkan som jag tyckte borde göra saker lite annorlunda och fixa lite problem. Jag var bara kanske 20 år gammal eller någonting så. Men redan då, sen jag var liten, så ville jag göra Guds verk och att den skulle gå framåt. Och jag minns en gång då en vän frågade mig vad jag ville bli när jag blir stor. Och då sa jag att, med säkerhet att jag vill bli en missionär. Och jag tror nog att de ord har kommit till uppfyllelse idag. Men allting var inte så bra just i den kyrka som vi gick till. Det var tyvärr mycket, om man skulle säga det rakt ut, fanatism i den kyrka. Det var, de flesta hade en tro som var baserad på gärningar. Att de blev frälst genom deras gärningar. Och det här är en påverkan på mitt liv och jag reagerade på det här även som en liten flicka. Och det påverkar många människor i den församlingen så att många drevs bort och även senare min familj därifrån. Men i alla fall så fortsatt ändå den här längtan. Och när jag var cirka 8 år gammal så pratade jag med pastorna om att jag ville bli död. Och så hade han några träff med mig och sen blev jag döpt efter en mötesserie i kyrkan, i en annan kyrka. Och det var faktiskt en väldigt fin upplevelse för mig. Även då, trots att jag var ganska liten, bara 8 år gammal, så kände det som det var någonting som jag verkligen ville göra och som jag förstod ganska mycket ändå på den tiden. Men när jag kom in i tonåren så ändrade saker lite grann. Och jag började ha blandade känslor om kyrkan och Gud och ville ha lite mer frihet, så att säga. Men Gud ändå fortsatte att leda mitt liv när jag ser tillbaka på det. Jag hade, sedan jag var 1 år gammal, en ganska svår ögonproblem som vi hade åkt runt till hela USA till specialister för att de skulle hjälpa mig med det. Men ingen kunde göra någonting. Men till slut så hittade min familj en läkare i Kanada som kunde göra en operation som skulle göra dem raka och förbättrad. Och, men enda sättet som vi kunde ha råd med det var om jag flyttade till Kanada och fick ta del av det bättre hälsosystemet där. Så det gjorde jag när jag var 12 år gammal. Så flyttade jag själv till Kanada och började på en kristen internatskola där. Jag tänkte att jag var där ett år så att jag får det här operationen gjort. Och sen går jag någon annanstans så att jag inte har så mycket sån där, ja, allt om Gud och andliga saker. Att jag kan vara lite mer fri i en sekulär skola kanske. Men Gud hade andra planer för mig och det blev så att jag stannade på den skolan i 4 år, hela den där gymnasietiden. Men det var mycket som hände i mitt liv under de 4 åren som jag vill berätta om lite grann. Det var både positivt och negativt saker. Men nu när jag ser tillbaka på det så ser jag hur Gud var med mig vid varje steg. Som sagt så var det mycket som hände då. Och under mitt uppväxt så kan man säga att jag hade en ganska turbulent uppväxt, om man säger det milt. Och det kombinerat med många saker som man började möta i tonåren gjorde att jag hade mycket att kämpa med. Och jag försökte hitta sätt att hantera de här problemen som var inte så bra. Det finns en hel dynamik i en dysfunktionell familj som ni kanske känner till eller har hört om. Och de här saker som man lär sig i en sån uppväxt där är någonting som påverkar en och alla i en sån familj. Och hela mitt liv så hade jag, eftersom vi var en andlig familj, så hade jag försökt låtsas som om de här problemen inte fanns. Vilket gjorde saken bara ännu värre. Och jag kom från en familj där det fanns misshandel av olika former och övergrepp. Och detta tillsammans med en rad andra problem och instabiliteten och under uppväxten gjorde att jag hade många problem att kämpa med. Dessutom hade jag en dålig självbild som många tonåringar och många unga människor har. Och många skamkänslor och mycket mer som förvrängda tankar som en följd av allt det här. Och djupa känslor av smärta som jag visste inte hur jag kunde hantera dem. Så allt det här kombinerade så att jag hade inte lärt mig sätt i mitt liv att hantera de här problemen. Då jag var ändå så ung. Och så då började jag med vanor som att försöka hantera, men så var det inte så bra. Och ni har kanske hört någon gång om självskadande beteende. Jag vet inte hur många av er som har hört om det, men jag vill förklara lite grann om det för er som kanske vet inte så mycket om det eller vet inte hur man ska förstå sig på det. Det var någonting som jag började med. Och om jag ska förklara vad det är för en sak. Det är människor som gör det här. Människor kanske tänker att ja, om de ser en person som kämpar med att kanske de skär sig själv eller gör något annat. Att det är ett självmordsförsök. Men det är det inte. Det är ett tecken att man försöker överleva. Att man försöker hantera med livet. Och andra tänker att man försöker få uppmärksamhet. Men det brukar inte vara så. De flesta som gör det här, de skäms för det. Och de vill inte att någon annan ska se det. Och de här människor behöver inte kritiska ord eller dömande. De behöver någon ett stöd och att veta att du bryr dig om dem och att veta att de kan känna sig säkra med dig. Och de flesta känner sig bättre om de har någon som de kan prata med. Så bli inte försökt om ni ser eller hör om någon som har den här svårigheten. För det kommer bara göra saken värre. Men visa tålamod och medledande. Och kanske man är frestad att tänka att just det här beteendet, det är problemet. Jag måste göra allt för att de ska sluta med det. Men det är faktiskt underliggande problem som behöver lösas först. Och då kan man hitta bättre sätt att hantera livets problem än att skada sig själv. Men innan man kan ta bort en dålig vana så behöver man ersätta det med någonting nytt, någonting positivt. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg det då. När det gäller alla sorters dåliga vanor som människor kanske har. Och man tänker att hur kan någon skada sig själv? Men det är faktiskt någonting fysiskt som händer. När en person de har kanske överväldigande känslor som de vet inte hur de ska hantera. Och när de skadar sig själv så gör det faktiskt inte så mycket ont som en vanlig person som skulle skada sig själv. Och kroppen släpper ut vissa kemikalier och endorfiner så att det blir som ett beroende faktiskt efter ett tag. Man kopplar det här att känslorna släpper ut på ett sätt. Man kopplar det här till att man skadar sig själv och då blir det en dålig vana på det sättet. Men jag kan säga att det är en vana att man kan ändra, man kan komma ur och övervinna. Men de flesta orsakerna varför en person gör det är för att just det här att de har känslor som de inte vet hur de ska hantera. Eller en sak om kontroll, att de klarar inte av de känslor eller de saker omkring oss, men de kan kontrollera den fysiska smärtan. Det kan vara många olika saker, men de alla har så att säga en röd tråd genom det. Men i alla fall, det var bara lite så att ni kan förstå vad det här med självskadande beteende är. Och det var någonting som jag började med under mitt andra år i gymnasiet. Då jag visste inte hur jag kunde hantera alla de här saker som började kom upp från min uppväxt och saker som jag började möta då som tonåring. Och och som sagt så är det möjligt med stöd och hjälp från andra att kunna sluta med den här vanan. Men jag var också en person som var ofta svag för att sätta gränser. Och visste snarare knappt vad det var att sätta gränser eller hur man gör det. Och jag hade så att säga en stort hål i mig som jag ville fylla med många saker. Men till exempel bekräftelse från någon faderfigur. Och det här leder till vissa problem. Till exempel en gång i skolan så var det en lärare som jag såg upp till som en faderfigur som föreslog att jag skulle bli vän med en ny tjej i skolan som han såg hade lite svårigheter och behövde lite hjälp. Och jag som hade fått under uppväxten den här känslan att jag måste vara frälsare av allting, jag måste rädda situationen. Så, och också kombinerat med att jag ville önska att få bekräftelse från någon faderfigur gjorde att jag försökte då hjälpa henne och insåg inte min egen svaghet. Att jag var inte stark nog för att just vid den tiden att göra det här. Så istället för att jag hjälpte henne så drogs jag ännu mer neråt och det blev en av de mörkaste tiderna i mitt liv. Och Här kan man lära sig en läxa om de som man umgås med. Jag vill läsa en text i Ordspråksboken, kapitel 13. Ni kan slå upp dit. Det är Ordspråksboken, kapitel 13, och vers 20. Den som umgås med visa blir vis. Den som är vän med dårar går det illa. Det här kanske låter hårt, men jag tror det är särskilt viktigt för unga människor som har inte en grund själv och kanske kämpar själv för mycket. Att om det är en annan person som kämpar lika mycket så kan det ofta dra båda neråt. Och det var fallet för mig. Och som sagt så hade jag i min familj känt att jag måste bära allas bördor, och jag fick en sån känsla av att jag hade en frestare roll. Samt om någonting gick fel så var det förstås mitt fel. Men så på det sättet så var det en dålig reaktion eller följd då som hände i den här vänskapet. Jag kände att jag var pliktig att hjälpa henne, men och att om någonting gick dåligt och om jag skulle sluta vara hennes vän, då var det mitt fel om hon blev ledsen för det, någonting. Så på det sättet var det inte en bra situation. Och hon också hade självskadande beteende från tidigare, vilket var inte en bra atmosfär för mig. Och hon också hade en del med spiritismen att göra, vilket jag insåg inte helt i början, men jag märkte efter ett tag. Det var en viss gång då vi tänkte för skojs skull att vi skulle byta rum. Vi var på ett internatskola med eget rum. Och så gjorde vi det. Den natten då jag försökte somna så kunde jag inte göra det, för det var en sån överväldigande mörk, ond kraft som jag kände tryckte ner på mig. Jag blev så skrämd att jag fick springa därifrån. Och sen den tiden så har jag haft, men om jag vet inte hur jag kan beskriva det, men mentala kamper som jag aldrig hade känt förut. Och det är en vers som jag vill läsa i Uppenbarelse boken kapitel 12, vers 10. Och den här mentala kampen, det var som om någon argumenterade med mig i mitt huvud och anklagade mig och tryckte ner mig på alla möjliga sätt, och som jag inte kunde motsäga eller komma undan, och som gjorde att jag kände mig själv ännu mer. Men nu vet jag var den där rösten kom ifrån. Vi kan läsa Uppenbarelseboken 12, vers 10. Där står det: och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu har frälsning och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans moders. Ty vår bröders och klagare har blivit nedkastat, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Vem är det som det pratas om här? Det pratas om Satan. Och ibland, eftersom de här kamper var oftast så att säga andliga kamper, att du är inte god nog, du har gjort något fel och du förtjänar att bli punished, att straffa. Så såna här kampar då, som bara tryckte ner mig. Jag trodde kanske att det här var från Gud, att han var arg på mig. Men efter tiden, som jag kommer att berätta om lite grann, att jag insåg att det här var inte Gud, det var Satan. Det var han som var mot mig och han ville kasta ner mig. Och jag fick uppleva verkligheten i den här versen, att han är vår åklagare. Och, men under den mörka tiden på skolan så hade jag också valt att helt ignorera Gud. Jag tänkte på något sätt att jag vet inte om jag tänkte det skulle lösa någon problem, vilket det gjorde inte, men jag tänkte i alla fall att kanske jag var arg på Gud, jag vet inte, men jag tänkte att trots att jag visste att han fanns, jag tänkte jag kommer att låsa som inte, du inte finns. Så jag slutade läsa Bibeln trots att jag låsade som jag gjorde det för andra. Och jag helt som slutade att ha kontakt med Gud. Vilket gjorde den här tiden ännu mörkare. Men genom hans nåd och många omständigheter så började han leda mig tillbaka till honom. Och på en resa som skulle vara lång, men som skulle föra med sig helande och ett förvandlat liv. Genom många omständigheter så hamnade jag en sommar på en ungdomsläger. Där man lärde ungdomar hur man gör mission och sådana saker. Och i slutet av tiden där så gjorde Mark Finley en predikant. Han hade ett budskap för ungdomarna där. Och under det här läget så hade mitt liv påverkat stort. Och jag hade tänkt att jag vill leva för Gud. Jag vill ge mitt liv helt till Gud. Och då under det här budskapet så gjorde Mark Finley en vädjan. Om att vi skulle inte bara ge vårt liv till Gud, men att vi skulle gå ut i världen och hjälpa andra människor att finna honom också. Och inte bara det, men att vara missionär för honom. Och då beslöt jag ännu en gång att jag skulle följa Gud och att jag skulle vara en missionär för honom. Och från den tiden så tog mitt liv en helt annan riktning än det hade gjort tidigare. Genom, det är så mycket som hänt att jag kan inte berätta allt, men genom människor som stödjade mig, som hjälpte mig och mycket annat så kunde jag komma närmare Gud och också finna hjälp med de här svårigheter som jag hade haft. Något år senare så gick jag på en bibelskola som heter Arise. Som Jonathan var också där vid den tiden och några andra människor från Sverige. Och genom många olika öppna och stängda dörrar så insåg jag att Gud ledde mig till att komma till Sverige som en media missionär på Lifestyle TV. Och mina kampar var inte än över. Men Gud öppnade dörrar för mig att kunna börja samtalen med en kristen terapeut. Och det här hjälpte mig oerhört mycket. Jag vet inte om människor har det här, men ofta så känns det en viss dålig bild människor har om någon måste gå till en terapeut. Men jag tror inte nu att det är så. Det är någonting faktiskt är och fyllt, eller som det visar någonting bra om någon kan samtala med någon. För det är någonting positivt, och jag tror att det är någonting som Gud också sätter där så att vi har någon att hjälpa oss. Så den här kristen terapeuten hjälpte mig inte bara med att bearbeta de här saker som jag hade gått igenom, men också han ledde mig till Guds löften som hade en otroligt stor påverkan på mig. Och jag började få en annan bild av både mig själv och om vem Gud var. Gud var inte en hård, frånvarande varelse eller sträng och godtycklig. Det var inte han som åklagade mig i mina tankar, utan det var hans och vår största fiende. Allt kom inte på en gång, men steg efter steg fick jag en bättre förståelse om vilken kärleksfull Gud vi har. Som har omsorg om oss och barmhärtighet. Och som var inte borta då jag led, utan var där och kände smärtan med mig. Ursäkta, det kanske kommer några tårar. I Psaltaren så skrivs det om hur om hur han håller våra tårar i en skål, vilket kärleksfull kärleksfull bild av Gud. Då det står så att han håller reda på allting som har hänt oss och allting som sårar oss, och så att han kan trösta oss och ha medledande med oss. I Hebreerbrevet så står det: vi har inte en överstepräst som ej kan ha medledande med våra svagheter. Och jag fick lära känna en Gud som verkligen har medledande, och han vet precis allting som jag har gått igenom, och han har inte varit borta, men han har varit vid min sida och känt de saker tillsammans med mig. Och trots att jag hade många gånger känt att jag var ensam i mitt förflutna, så vill jag läsa en löfte som Gud säger i Jesaja kapitel 46, vers 3 och 4. Och jag vill särskilt att ni ska lyssna noga på det här löftet, för den gäller även för varenda av oss. Alla de här löften gör det, men den här är en speciell. Det står: så hör på mig, ni av Jakobs hus, alla ni som är kvar av Israels folk. Ni som har... Och när han säger de här orden, tänk att han säger ditt namn eller mitt namn. Du som har varit lagda på mig från moderlivet, borna av mig ända från moderköttet, ända till er ålderdom är jag denna, och till dess ni blir grås ska jag bära er. Så har jag hittills gjort, och även i fortsättningen ska jag stödja er. Jag ska bära och rädda er. Så Gud var där även sen den stunden som jag blev till, och han bar mig trots att jag kände att han vissa stunder var långt bort. Och varför hände de här sakerna? Han var där och bär mig, och han säger att jag har gjort det och jag kommer att fortsätta göra det oavsett vad som händer. Då det var som mörkast och svårast bar Gud mig, och han lovar att oavsett vad som kommer, han kommer att fortsätta göra det. Och vilken trygghet vi kan känna då, att veta att vi är i den allsmäktiga Gudens kärleksfulla armar, oavsett hur illa stormen ser ut omkring oss eller hur ensam och övergiven vi känner oss. Allting som sagt läktes inte på en gång, men under flera års tid så höll Gud på att läka mitt sårade hjärta och ge mig trygghet och all bekräftelse jag kan önska i honom. Efter ett och ett halvt år i Sverige så kände jag att det var dags att sluta springa hemifrån och att åka hem för att möta mitt förflutna och få helande även i det verkliga livet. Det var verkligen positivt för mig. Och efter jag hade möjlighet att bearbeta de saker jag behövde bearbeta, så kunde jag börja ta till mig och uppleva uppfyllelsen av just den här versen i Jesaja kapitel 43, vers 18-21. Där står det: tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen, så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag format åt mig ska höja mitt lov. Det som ser helt hopplöst ut och förstört har Gud makt att ändra. Och det har jag upplevt i mitt liv. Trots att jag inte skulle kalla det som jag har gått igenom vackert eller positivt, så har Gud ändå kunnat, som det står i Jesaja, låta dem, i en annan vers, han har kunnat låta dem sörjande i Sion. Och där lägger jag mitt eget namn och mitt liv, eller ditt namn kan du lägga. Han har låtit mig för huvudprydnad eller skönhet, det står beauty på den engelska, istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och de ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Och jag har själv upplevt och sett att Gud kan göra det här. Och han har gjort det i mitt liv. Och det är en underbar mirakel att uppleva det. Och det är ett löfte som gäller för var och en av oss. Och då den onde kom för att anklaga mig, så hittade jag en bibelvers som jag kunde verkligen ta till mig. Som håller mig till, eller som en starkhet. Och det står i Jesaja 59 att när fienden bryter fram lik en flod, vilket det kändes som, skall Herrens ande driva honom på flykten. Vilken underbar löfte att när vi känner oss överväldigade av fienden som försöker kasta ner oss, så kan vi ropa ut till Gud och han kommer driva honom på flykten. Och jag gillar faktiskt den här versen så mycket, för på det engelska så användes det ord som heter standard, och det ger en bild av en armé. Att Gud, han reser en armé av änglar mot den onda för vår skull. Om vi ropar ut till honom att vi behöver hjälp, så är Gud där för att försvara oss med all hans makt. Vilken Gud vi har. Och det var en stor hjälp till mig att kunna lita på den här versen, att det var sant. Det var en stor hjälp till mig i just de här kampen som jag berättade om. Jag hade inte kraft själv att säga emot och komma undan från anklagelserna och de negativa känslor som kom som en följd. Men löften som de i Jesaja 54, vers 10 och 17 har varit en stor hjälp för mig i just sådana situationer. Och det här löftet säger så här: om en bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig, och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Inget vapen som smeds mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig skall du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvdel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Wow, kan ni förstå innebörden i de här verserna? Att först så säger Gud att oavsett vad som händer, jag lämnar inte dig. Och min nåd och barmhärtighet kommer inte att vika bort från dig. Och om din fiende, om Satan formar vapen mot dig, eller om han anklagar dig, de faller som maktlösa. För det är han som egentligen är dömd. Som alla hans anklagelser faller tillbaka på honom. Och vi behöver inte känna att vi måste då stå upp i vår egen kraft eller vår egen godhet. Utan Gud säger att deras rättfärdighet kommer från mig. Det är Herrens rättfärdighet som gör att jag kan stå utan skam. Och även när Satan kommer med anklagelse, att jag kan ha Jesus klädnad av rättfärdighet på mig. Och kunna känna trygghet att Gud är med mig. Och när Satan anklagar oss som ovärdiga eller syndiga eller vad han än säger, så behöver vi inte kämpa mot honom i egen kraft. Då Gud är på vår sida, så faller Satans anklagelser som maktlösa och värdelösa. För som det stod i versen, är det han som är dömd och skyldig. Det är inte på grund av vår rättfärdighet som Satans anklagelse gäller inte, utan det är på grund av Herrens rättfärdighet som gör att vi kan stå utan skam inför Gud och hela universum. Och alla Satans ord mot oss är som pilar som kastas mot en sten. De faller genast till marken, för de har ingenting att fästa sig i. Jag är inte fri ännu från alla problem och måste ännu kämpa mot vissa frestelser, som till exempel att skada mig själv, som blev ett beroende, och frestelsen är inte bort helt. Men genom Guds hjälp så har jag kunnat övervinna den här vanan. Men jag känner en Gud som är tålamodig och som är vid min sida att hjälpa mig vid varje steg, även om jag skulle snubbla. Och han kan göra samma sak för dig. Det finns ett löfte som jag vill att vi ska läsa i Psaltaren kapitel 37, vers 33-24. Och där står det: Herren gör en man stig fasta och gläder sig över hans väg. Om han faller stöter han ej till marken, till Herren håller honom i handen. Så är det när vi har börjat en resa med Gud. Han tänker inte lämna oss så fort vi gör något misstag, utan han är där för att hjälpa oss upp igen då vi faller. Vilken lärare skulle lämna en student precis som de gjorde ett misstag på sin läxa? Jag hoppas ingen lärare skulle göra det, och jag tror inte de skulle göra det. Det är ju därför de finns till, för att hjälpa. Och på samma sätt är det med Gud. Han är med oss för att hjälpa oss. Och om vi faller eller gör ett misstag håller han ändå oss i handen och hjälper oss komma på fötterna igen, så att vi kan prova gå på nytt, så att säga. Jag vill avslutningen säga, trots att jag kanske inte känner till alla orsaker till varför Gud har tillåtit allt som har hänt i mitt liv, så vet jag att det har skapat i mig en större längtan efter en värld där det finns ingen lidande, ingen sorg eller tårar. Och jag vet att det finns någon annan i den här världen som jag kan på något sätt hjälpa, just på grund av de erfarenheter som jag har haft och hur Gud har lett mig. Jag har upplevt det redan. Och om det är även en person som är evig frälst på grund av det, så är det värt det, säger jag. Och Gud, jag vet, Gud tillåter aldrig saker som är helt förgäves. Jag vill läsa en väldigt uppmuntrande citat från en av mina favorita författare som heter Ellen White. Och hon säger så här i boken Vändpunkten: Gud leder aldrig sina efterföljare på ett annat sätt än de själva skulle ha valt att bli ledda om de hade kunnat se slutet från början. Och storheten i den uppgift som de utför som medarbetare med honom. Trots att allting som händer är inte hans vilja, så har han möjlighet och den förvandlade kraften och makten att vända någonting hemskt till någonting vackert och någonting som vi kan lovprisa honom om, precis som vi läste tidigare. Han kan ge skönhet för aska. Och som det säger i citatet: när vi ser allting från början till slut, så kommer vi att se Guds syfte med varför han har lett oss så. Och vi kommer inte att önska att han gjorde det på något annat sätt. Jag vet inte vad du har gått igenom i ditt liv, men jag känner en som vet varje detalj, som har samlat dina tårar och som har burit dig sedan du blev till. Du kanske inte förstår allting nu, varför det har hänt just så. Men det finns ett löfte i Bibeln som säger att en dag kommer han att torka bort alla våra tårar. Och också att han samverkar allt till det bästa. Låt oss läsa tillsammans en text som jag vill avsluta med. I andra Korintherbrevet kapitel 4, vers 17-18. Andra Korintherbrevet 4, vers 17-18. Där står det: till vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det osynliga, utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det finns mycket mer än den här världen. Det finns en himmel och en evighet som är verkliga ting. Om vi riktar vår blick på de saker som Paulus kallar för det osynliga, så kommer vi att ha något att sträva efter och att lätta vår börda medan vi är här. För då vi kommer fram dit, så kommer det att vara mer än värt allt som vi har gått igenom här. Just nu väger många saker i det här livet tungt. Men Gud lovar att när vi når vår destination, så kommer vi att känna att den bördan var lätt i jämförelse med härligheten vi kommer att möta i himlen. Det är kanske inte så lätt alltid då vi har det tufft eller har svårigheter att kunna rikta vår blick på Jesus och evigheten. Men vi är här bara en så kort tid, och målet kommer att vara mer än värt allt som vi har lidit och gått igenom här. Jag kan tänka mig att det är lite grann som en kvinna som föder ett barn. Jag har i och för sig aldrig gått igenom det själv, men från det som jag hört så är det en otroligt stor smärta just under förlossningen. Men minnet av det försvinns då man får möta sin son eller dotter, nyfödd son eller dotter. Och jag tror att det är på liknande sätt när vi kommer att komma till himlen, att vi kommer att minnet av de smärtor och lidande som vi har haft här kommer att försvinna i jämförelse med det som vi kommer att möta och uppleva i himlen. Så låt oss redan nu rikta vår blick på de verkliga ting som väger egentligen mycket. Evigheten och Jesus. Och jag tror att vår böda även nu kommer att bli lättare. Vill ni göra det tillsammans med mig? Pris Gud. Nu i avslutning så vill jag sjunga en sång som har betytt mycket för mig. Om jag klarar av det nu. Och beskriver hur många saker som händer i vår liv kan vara förklädda välsignelser. Det är en sång på engelska, men jag hoppas att ni kan förstå budskapet från det. Det kommer vara text här på skärmen så att ni kan följa med. Och att många saker som händer som förklädda välsignelser, som hjälper oss att veta att den här jorden är inte vårt hem. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken name, yet love is waiting. too much to give us lesser things. So what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love. As if every promise in your word is not enough. And desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds us hard that this is not our home. Blessings come through raindrops. What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is a revealing of our greater thirst this world can satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Kanske de saker i vår liv är förklädda välsignelser som är där för att hjälpa oss att veta att den här jorden är inte vårt hem. Ska vi be. Kära himmelska fader, trots att vi inte vet allting och varför och svar på alla frågor vi har om saker som har hänt i vårt liv, så vi vill lita på att du har allting under kontroll, att du leder oss, att du bär oss då det ser mörkast ut omkring oss. Och jag ber här att du ska vända de svåra saker i våra liv till någonting vackert, någonting som vi kan lovprisa dig om. Och hjälp oss att kunna fästa vår blick på dig. Att kunna fästa vår blick på de saker som väger mycket på på evigheten och att möta dig. Och tack för dina underbara löften och hjälp oss att kunna ta till dem till oss. Och jag vill överlämna varje person här inne till dig, till dina kärleksfulla händer. Och tack att du är med oss. Och jag ber att det här i Jesu namn. Amen.